Du lyssnar på Det magiska arvet av Hilde Susanne Jaktnes, del 2 i Isfolkets förbannelse, inläst av mig, Julia Duvenius. Prolog, 1537. Kapitel 1. Aprilmånen lyste upp de kejserliga skeppen som seglade söderut på Trondheimsfjorden. Tore Brunosson stod uppe i vakttornet på Steinvikaholmen och följde ärkebiskop Olof Engelbrektssons flykt med blicken. Först när skeppen var utom synhåll vågade han andas ut av lättnad. Hans långa tjänst som biskopsfogde var över. Äntligen kunde han resa hem. Ärkebiskopen hade gett honom en nyckelknippa och bett honom att vakta Olof den heliges lekamen med sitt liv. De två männen hade tagit ett gripande farväl innan skeppen lagt ut. Men Tor hade inga planer på att stanna kvar i fästningen. Brynjan började bli för tung att bära för 50-åringen och knäna värkte. Ända sedan Olof Engelbrektsson valdes till ärkebiskop och riksrådets ledare år 1523 hade Tore tjänstgjort som biskopsfogde under vinterhalvåret. Det var hög tid att dras tillbaka till en lugnare tillvaro i familjens hägn. Han skulle precis lämna tornet när han upptäckte ett onaturligt skarpt ljus som darrade runt månen och fick de grå skuggorna på månskivan att framträda tydligare, så att den liknade ett ärrat ansikte. Det vilade något välbekant över ansiktet. De sneda ögonen stirrade uppfordrande på honom. Han stelnade till, som om någon höll honom i ett järngrepp. Nycklarna klirrade i den grova näven. Plötsligt stod han inne i fästningens kapell utan att minnas hur han hade kommit dit. Han drog åt sidan det röda draperiet som dolde en praktfull silverkista, vars sirliga utsmyckningar var mörka av ålder. Framför sig hade han Olofsskrinet, Norges största skatt och vallfärdsmål. Det fanns en utbredd tro att man kunde bli frisk eller välsignad bara genom att röra vid helgonkungens sista viloplats. Olof Engelbrektsson hade tagit med sig kistan när han lämnade ärkebiskopsgården i Trondheim. Tores händer lydde en yttre vilja när de låste upp kistan. Inuti den låg en annan och mindre silverkista som han också låste upp. Den andra kistan innehöll en tredje kista av grovt trä, infattad med guld, silver och juvelbesatta smycken som vilade på en bädd av lila sammet. Tore visste mycket väl vad som inrymdes i den tredje och innersta kistan. Kvarlevorna efter helgonkungen Olof Haraldsson. Han hade varken rätt eller lust att öppna kistan och gjorde allt för att streta emot. Men viljan som styrde honom var för stark. Handen skakade kraftigt när han vred om det tredje låset och öppnade träkistans lock. En doft av kära och härsket fett, uppblandat med något påträngande och sötaktigt, slog emot honom. Han lät bli att andas genom näsan och korsade sig vid åsynen av de över 500 år gamla kvarlevorna. Kungen låg med händerna knäppta över ljumskarna och knäna uppdragna åt sidan. De tre såren som blev hans enda lykt hade svartnat i kanterna. Ett yxhugg i vänster ben ovanför knät, ett spjutstick i magen och ett yxhugg i halsens vänstra sida. Kroppen var intorkad och förvriden. Den vaxartade gulbruna huden var täckt av ett fint lager med vitt pulver. Skulderbladen var blålila och den breda bröstkorgen glänste grågrönt. Huden i ansiktet stramade över ett gapande kranium som blottade vita starka tänder. Blonda hårtestar hängde från hårbotten. Fingrarnas och tårnas naglar hade växt så länge att de böjt sig inåt i gyllene snirklar. Näsan hade en märklig böjning. Den lutade från höger till vänster, som om den hade knäckts flera gånger. Inte så konstigt, med tanke på att helgonkungen hade deltagit i 20 stora slag innan han dog bara 35 år gammal. De nedre ögonlocken hade lossnat och glidit ner på de insjunkna kinderna. Men de vackra, långa ögonfransarna var intakta. Den stridslystne kungen hade slaktats år 1030.